Hej mina älskade mother lovers och välkomna ska ni vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar, som ni vet. Jag har inte själv jättestor koppling till dagens avsnitt, för jag är väldigt lyckligt förskonad från att ha problem med bäckenbotten efter graviditeten. Men dagens gäst, Filippa Odevall, hon var otroligt bra på att göra det här intressant. Och ni som har problem med bäckenbotten och så, jag hoppas verkligen att det här avsnittet kan vara ett ljus i mörkret, för det verkar pissjobbigt, verkligen. Filippa drabbades själv av framfall efter sin andra förlossning, och det började med att hon, alltså det är så obehagligt, men hon började känna skav ifrån Fifi, och när hon några veckor eller dagar senare kollade på sig själv med en spegel så såg hon att det var liksom, ja, men en rosa golfboll som hängde ut därifrån. Det är inte så mysigt. Och som sagt, även om du själv har haft turen att vara förskonad från den här typen av väldigt allvarlig besvär, så tror och hoppas jag ändå att du kommer tycka att det är väldigt intressant. Det tyckte jag, Filippa var verkligen en otrolig gäst. Igår, nej inte igår, men häromveckan, häromdagen, så släppte jag förresten min helt nya podd med ett helt annat tema. En jävla fest. En podd om att gå på och fixa fest. Och första gästen där var Frida Lund. Ni får såklart jättegärna lyssna på den också, även om det är en helt, ja det är ju motsatsen till den här podden då. En jävla fest är peppig, lättsam och enkom till för underhållning. Men, som jag pratat med Anneli om många gånger i den här podden, man kan ju vara både en nedstämd mamma och en väldigt glad festprisse. Och just nu känner jag mig, tack gode gud, mer som det sistnämnda. Så att det är super, super nice. Här är till exempel ett utdrag från när jag träffar legendarerna Rebecca och Fiona.
Ja, vi har haft som roligast när vi har råkat hamna på såna fester, typ i såna här kläder. Mm. Då kan man ju fucka ur.
Men har du några små stilettklackar, någon liten så här, det är svårt att ha kul då, okay, faktiskt. Mm. Så det ska man nog inte drömma så mycket om.
Ja, inte om man vill ha kul i alla fall.
Nej, nej, men om man vill ha tråkigt kan man göra.
Nu kör vi dagens avsnitt med Filippa Odevall. Mami, mamacita. Alla mina blickar då med dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Hej Filippa, välkommen hit.
Hej Amanda, jag är så taggad på att vara här.
Ja, och jag tror att så många kommer uppskatta det här samtalet. Även om jag själv inte har lyckligtvis särskilt stora problem med bäckenbotten. Men berätta, ja, för det var ju du som skrev, kan inte jag få snacka i den här podden? Och då tyckte jag att jo, det lät bra. Varför ville du det?
Ja, men egentligen för att jag antar att det är många mammor som lyssnar där ute, och som nybliven mamma, eller även om man fick barn för flera år sedan, så får man höra mycket om vad som är rätt och inte från vården. Mm. Och man får ofta inte så många andra perspektiv. Och har man symptom i bäckenbotten så finns det väldigt mycket man kan göra med det utan att göra invasiva saker som typ operation och gå runt med det egentligen. Det är ju också en annan variant, alltså att man har ett dåligt liv, mycket sämre liv efter att man har blivit mamma. Så att jag tycker att det är så himla viktigt att lyfta de här frågorna och börja prata om det och också ge andra lösningar än vad som erbjuds.
Ja, vad var det som hände dig?
Precis, ja, men jag fick mitt första barn 2016 och kände att min bäckenbotten inte var som den var innan efter det. Men det var lite diffust för mig vad som hade hänt, så att jag gick...
Och var det liksom så här, för sekunden från att du hade kläckt
barnet? Ja, det kan man säga. Alltså den sekunden var ju bara allt för mig otroligt överväldigande. Mm, så att jag kunde inte separera. Jag hade ingen aning om vad som var i min bäckenbotten just
nej,
då.
Nej, såklart.
Men efter, alltså, vid 6 veckor när allt skulle vara bra så var det inte det. Jag kände liksom ingen kontakt med min bäckenbotten. Och jag tog in mycket luft.
Jaha.
Och eftersom jag är yogalärare, så till exempel om man står lite halvt upp och ner eller i hunden eller så och lyfter upp ett ben, så bara kom det in så mycket luft. Och sen blev det typ världens största musprutt. Alltså jag hade ingen aning om att en musprutt kunde pågå i typ 1,5 minut. Med typ världens hemskaste ljud. Och det var ju otroligt begränsande för mig när jag skulle jobba som yogalärare. Alltså en yogalärare kan ju inte gå runt och liksom musprutta i minuter.
Nej, det skulle nog vem som helst tycka var jobbigt. Men där extra, så har man tajta kläder på sig och liksom...
Ja, så det var liksom, det var nog mitt största bekymmer just då. Och sen att jag också var lite halvdeprimerad. Mm. Men det är ju för sig vanligt också. Alltså att det är jobbigt att bli mamma liksom. Mm. Men jag besökte både barnmorskor, fysioterapeuter och läkare och var så här, vad är det som har hänt? Och varenda person jag besökte sa så här, allt ser bra ut, gå hem och knip.
Mm. Mm.
Och jag knep. Alltså jag knep i 3 år. Okay. Och ingenting hände. Så att det var jättetuffa år där med min första son. Och sen födde jag min andra son då 3 år senare.
Ja.
Och fick lite så här revansch på hur jag ville föda och var mycket mer medveten. Även om jag var ganska medveten på första också, så var det ändå mer på mina villkor. Och jag vilade mycket mer efteråt, men inte tillräckligt. Därför att 3 månader senare så gick jag runt, det var en vanlig dag.
Mm-hmm.
Jag bara, gud, någonting ligger i mina trosor. Det är typ ett gruskorn eller någonting. Alltså det skaver.
Oh.
Det är, tänk dig att du har en sten i skon liksom.
Ja.
Typ så, fast i underlivet, kändes det. Mm. Så jag hade ju liksom en bebis och en 3-åring som sprang runt. Och så här, men jag sprang in på toan, kollade i trosorna, bara, men där var ju ingenting. Nej, okej, okay, fortsatte. Och sen när jag hade lagt barnen på kvällen så kollade jag igen, fanns ingenting. Jag bara, men jag måste nog ta en spegel och kolla nu, om det är någonting inifrån. Liksom. Så kollade jag och fick världens chock och började skaka i typ 6 timmar. Därför att det jag såg var en typ som en rosa golfboll som stack ut ur underlivet.
Alltså jag ryser.
Ja.
Och fy vad läskigt.
Alltså helt sjukt. Nej, men jag trodde typ att jag skulle dö. Alltså jag hade ingen aning om vad det var. Och jag var bara så traumatiserad liksom. Sen så gjorde jag lite research, eller min man gjorde, jag låg och skakade och grät och han var så här, gud, vi måste åka till akuten och vad är det som händer och är det vad, och vi bara, är det cancer, är det, alltså du vet, man bara kommer in på allt
möjligt. Du tänkte
möjligt,
inte
liksom.
Någonstans att det var det som jag vet att du ska säga?
Ja, nej, alltså jag visste inte vad det var.
Okej, okay, och då det som vi pratade om, det är alltså framfall.
Ja, exakt. Så jag visste inte vad ett framfall innebar.
Okay.
Men jag hade kontakt med min barnmorska. Och skrev bara beskrivande till henne vad det var jag såg. Och hon bara, det låter som ett framfall. Och då började vi googla. Mm. Och då såg vi ganska snabbt att det är ett framfall.
Okay.
Vågade inte stå och gå, därför att då kände jag det här skavet.
Mm.
Mycket så här tyngdkänsla. Blev så rädd för att röra på kroppen. För att när jag kollade på 1177, då var det så här, okej, men du ska inte bära tungt. Jag bara, jag har en bebis och en 3-åring. Hur kan jag inte, typ, du ska inte göra plankan, du ska inte göra, okej, okay, det kanske inte var något jag längtade efter just där och då. Men det var väldigt många rörelser som var så här, jag bara stelnade till typ hela kroppen och vågade inte röra på kroppen. För att jag bara, det här, tänk om allt bara ramlar ut.
Ja, precis. Men vad är framfall för de som inte vet?
Ja, men precis. Den här rosa golfbollen som jag såg. Ett framfall är alltså... Vi har 3 stycken organ i vår bäckenbotten.
Mm-hmm.
Det är urinblåsan, det är livmodern och rektum.
Okej.
Och alla de här stöds upp av våra slidväggar. Så det som händer vid ett framfall är att slidväggarna är påverkade. Och slemhinnorna har fått någon form av påverkan som ärrvävnad eller att de har reagerat på någonting och börjat dra ihop sig.
Okej, okay, typ som en mussla som sluter sig.
Ja, eller? Men exakt. Uh-huh. Det är en jättebra jämförelse. Och det som händer då är att de blir spända och liksom inte vitala. Det kommer inte in något blodflöde. Uh-huh. De kan inte fungera optimalt.
Okej.
Okay. Och sen har de tyngden från de här organen.
Ja.
De ska ju hålla uppe de här organen, men då orkar de inte det där, för att de har liksom tappat elasticitet och vitalitet.
Men är det typ som en sträckning, om man tänker sig, alltså jag fattar att det inte är exakt lika, men för att göra det, vi som inte pratar så dagligdags om de här delarna.
Och man kan jämföra det med ärrvävnad också, ibland är det till och med ärrvävnad.
Okay.
Så om, jag vet inte, om du har skurit dig någon gång eller liksom fått ett ärr av att du har ramlat eller så, då ser man ju ofta var kroppen har läkt det där, och om man tar på det ärret så är det lite hårdare. Det är annan typ av liksom bindväv eller komposition av huden eller så.
Verkligen, jag sitter och tar på ett ärr jag har på handen nu och, för att känna.
Ja, och när det blir så i slidan så orkar inte slidväggarna hålla uppe de här organen. Mm-hmm. Så då liksom ramlar inom situationstecken de ner, för att de får inte det stödet de behöver. Yeah. Så det är liksom det som händer, och det man har sett nu är att på nyblivna mammor så är det, finns fyra olika graderingar av framfall.
Aha.
Grad 1, grad 2, grad 3 och grad 4.
Men vad var det som stack ut på dig? Jag blir liksom nyfiken på ett primitivt rovdjurssätt. Blir så här, vad var det?
Ja, men jag fattar. Ja, det var ju alltså då min urinblåsa som kom ner mot slidväggen. Så att det jag såg var ju slidväggen.
Okay.
Och om jag stack in fingret och puttade upp, då var det ju urinblåsan jag puttade upp på pubisbenet igen, liksom där den ska ligga. Alltså det är ju inte så här, det är ju inte livsavgörande, eller liksom, det är inte som att man kan dö.
Nej.
Det är inte farligt på det sättet, men å andra sidan, alla kvinnor i stort sett jag pratar med som har den här typen av bäckenbottendysfunktion är ju väldigt gravt deprimerade.
Ja, det är...
och, alltså, så att det är ju farligt.
Absolut,
sättet,
men man liksom får inte liksom blodinfektion och dör så. Men jag förstår absolut att det är en oerhörd försämring i livskvaliteten.
Mm.
Hur blev det för dig?
Ja, men alltså, som sagt, jag låg ju som ett liksom bara helt livlös i typ 2 månader. Googlade lite, försökte komma på hur jag liksom skulle lösa det här, och kom då in på lite mer statistik kring det, vilket gjorde mig ganska förbannad. Att det var liksom mer än 50% av alla kvinnor upplever framfall någon gång under sin livstid. Och jag bara, jag har aldrig ens hört om det här. Varför har jag aldrig hört om det? Om det är 50% av alla kvinnor.
Är det oftast i samband med förlossning eller även överlag?
Det är oftast i samband med förlossning eller klimakteriet.
Okej, men så du blev arg, rimligtvis.
Ja, och ju mer jag förstod om det här, desto argare blev jag egentligen. Och bara så här, varför finns det ingen hjälp? Varför är jag här nu när jag sökte en massa hjälp och inte fick någon? Alltså det var bara så här, så det byggdes upp.
Tror du att du hade det första barnet lätt grad av framfall, eller vad var det?
Ja, det tror jag.
Okay.
Och jag hade en bristning då på en muskel som jag till slut fick reda på när jag kom till Bäckenbottencentrum efter att ha tjatat i 1,5 år om att få komma dit.
Mm.
Så absolut, jag hade ju en påverkan redan då och det var av den anledningen tror jag som framfallet kom sen.
Jag förstår.
Att det liksom inte orkade hålla uppe efter andra barnet. Men jag blev så jävla arg. Uh-huh. Alltså, till slut vaknade jag en morgon och var så förbannad.
Mm.
Jag var verkligen så förbannad, så jag sa till min man så här, du får ta barnen och gå ut ur huset, för att jag måste bara få typ riva loss. Alltså, och så gjorde jag det.
Hur rev du loss?
Jag spenderade mest tid i sovrummet. Alltså bara så här, boxa på kuddar. Ja, men var verkligen så här kanaliserad. Typ i min mest fysiska form, hur kunde jag uttrycka min ilska? Och det var så skönt. Det var så skönt att få kanalisera den. Och i det tillståndet jag var i, som var så extremt passivt, så började jag känna mig vaken och vid liv.
Okay.
Liksom. Det var så här skönt i kroppen. Jag kunde känna att cellerna vibrerade och bara så här. Det blev en ganska spirituell upplevelse. Liksom. Mm. Och sen var jag helt slut. och bara typ låg på golvet och flämta.
Och hur gammal var andra barnet då ungefär?
3 månader.
Ja, det var så tidigt.
Liksom. Ja, eller ja, då var det 5 månader. Då. Mm. Så när jag låg där på golvet så var jag så här, jag ska fixa det här själv. Mm. Och då blev en så här, så stark commitment. Jag har aldrig upplevt det. Och det var helt sjukt för det var en ganska regnig dag. Och typ just då så här, molnen bara öppnade sig. Solen kom typ rakt i mitt ansikte och jag bara, jag ska göra det. Om ingen annan kommer göra någonting, vilket ingen annan har gjort, då är det jag som får göra det. Och det är jag som ska bo i den här kroppen resten av mitt liv. Liksom. Så det är inga, alltså alla andra skiter lite i det. De kollar i 10 minuter och sen kan de gå hem.
I samarbete med Stackis. Är det någon här som någonsin har tänkt, någon borde verkligen uppfinna strumpor som sitter kvar på bebisar och barns fötter? Jag tror att några har gjort det. Jag har själv hört flera kompisar yttra det här. Men inte jättemånga har gjort slag i saken. Förutom Celina, Stackis grundare. Blott 22 år gammal hade hon fått sitt första barn och störde sig på att strumporna på hennes nyfödda bebis halkade av precis hela tiden. Av den här tanken så gjorde hon ett företag vars främsta produkt är just strumpor för barn som har silikonpluttar inuti strumporna och därför sitter på bättre. Hedda hade fram tills ganska nyligen faktiskt en period där hon verkligen vägrade att ta på sig strumpor. Hon tog av sig dem ja, men, överallt och inomhus och ja, bara nej, inte. Och så fort man hade klätt på henne så tog hon av sig dem och det var inte skitkul för att vintern var lång och vi klär på henne så att vi kör först underställ, hon är ju ur- och skurbarn, sen flis underställ och sen overall och till sist skorna. Och då var ju som sagt, ja, när hon då böjde sig ner bara, nej, inte och skulle dra av sig strumporna när man själv försökte sätta på skorna. Det var ju liksom ja, men ett vardagsbekymmer som faktiskt försämrade tillvaron lite grann. Då tänkte jag jävla skitunge och önskade att jag hade vetat att Stackis fanns. Nu vet jag det och nu har vi köpt de här strumporna till Hedda och du kanske också känner så här. Gud, det där måste jag också ha. Gör då slag i saken och gör det nu. Stackis har, utöver strumporna, har de bland annat jättegulliga UV-dräkter och solhattar. Och om du anger kod Amanda25 så får du hela 25% rabatt på sortimentet. Det här gäller även nedsatta varor och till och med den 14 juni. Stackis stavas med STUCKIES. Och om ni går in på stackis.se så gäller den här rabatten. Tusen tack, Stackis! I samarbete med festligt.com, ditt universum för recept på festligheter. Det här är ju då grundat av en kvinna som jag tror att ni känner väl till, för att det är ju jag. Och på festligt.com så hittar du festliga lekupplägg för livets alla högtider. I nuläget finns det för möhippa, baby shower och födelsedagar, olika födelsedagar. Det finns ett som är oberoende av hur många år man fyller. Det finns för 30-årsfirande i år, 40-årsfirande, 50-årsfirande, 60-årsfirande. Och jag har lagt ner så mycket hjärta och själ på alla de här olika uppläggen så att de kommer ni bli nöjda med om ni köper. Jag lovar. Just nu skulle jag dock vilja fokusera lite extra på studentupplägget som jag släppte här om veckan. Det är ett upplägg som är tänkt för studentmottagningar och det ska köras i lag eller individuellt, men man ska i alla fall tävla. Och det är perfekt om man vill att det ska hända någonting mer på mottagningen än att bara bjuda på mat och dryck. En tävling med 3 delar. Första delen är en tävling i de olika obligatoriska skolämnena. Hur väl har studenten lärt sig det hen ska lära sig och vad minns de äldre från skolgången? Andra delen handlar om kompisar som ju är en jätteviktig del under gymnasietiden. Vilka på festen känner studenten bäst till exempel? Och tredje delen handlar om att hylla studenten på olika kreativa sätt och så får man tävla i det. Om man köper det här upplägget så har man verkligen aktiviteter för hela studentmottagningen och som sagt, jag lovar, ni kommer tycka att det är kul. Allt som man behöver mejlas ut i samband med att man köper och det kommer med jättefint designade svarsformulär och poängtavla och allt sånt där härligt. På Festligt så hittar ni också gratis tips för hur ni gör roliga fester och inom kort så kommer det komma massa fler olika festupplägg. Kod MOTHERLOVER ger 25% rabatt på allt i en vecka på festligt.com. Skynda fynda, för jag vågar lova att ni kommer älska det. Tack så mycket, mig själv och Festligt. Det, jag tror att du är en bra person ansiktet utåt. För det blir ju lätt, även om jag har liksom jobbat med att prata om sex i 5 år och har ganska, kanske i alla fall bättre koll på underliv och kön än gemene man, så är det ju fortfarande lätt även för mig att tänka, fördomsaktigt att det är en viss typ av människor som drabbas av framfall. Att det kanske är de som inte är så vältränade eller att det kanske är de som inte har gjort så mycket knipövningar och så. Så att på det sättet tänker jag att det är bra att du är yogalärare och liksom den som många ser som den absolut spänstigaste som blev drabbad. Stämmer min fördom till att börja med?
Nej, utan nej. Det jag var inne på då med det här med slidväggarna och det är nämligen så att den senaste forskningen visar, det finns väldigt mycket ny forskning nu om kroppen, om någonting som heter fascia.
Ja, just det, det känns inne. Men jag vet att det är en grej.
Ja, och det är ju liksom som ett spindelnät som håller ihop hela kroppen. Så att huden är en del av fascian, den finns i och runt alla muskler och organ. Skelett är en typ av fascia. Så den är överallt och den är väldigt nära kopplad till nervsystemet. Så att där nervtrådarna tar slut, liksom. Om man tänker, de går ju från hjärnan ner genom ryggraden, ut i hela kroppen. Och sen kommer ju de här trådarna och typ tar slut. Men de tar inte slut, de går in i fascian.
Aha.
Så fascian är en del av nervsystemet. Wow. Så det är därför, jag menar, du ser ju inget nervsystem på din hand.
Nej.
Men du känner ju om någon tar på den.
Aha.
Så det är tack vare den ihopkopplingen liksom, med nervsystemet och fascian. Och varför pratar jag nu om allt det här?
Precis.
Därför att i vårt underliv, de här slidväggarna kan man säga är också en del av fascian.
Okay.
Och när de blir påverkade, vilket de väldigt lätt blir, framförallt hos kvinnor, när vi upplever trauma. Och det kan vara ett trauma som är typ ett sexuellt trauma, som ju väldigt många kvinnor upplever. Det kan vara när man föder barn. Och de två är ju ganska fysiska trauman ofta. Men det kan också vara mer känslomässiga trauman.
Vårt stress underliv typ sätter sig där.
Exakt. Stress. Alltså, om man har en jobbig relation eller liksom alla typer av upplevelser i livet som påverkar en på ett traumatiskt sätt. Och ett trauma är någonting som händer too much, too fast, too soon. Alltså för mycket.
Gud, vilket bra definition.
Ja.
Har du kommit på det eller är det vetenskapligt begrepp?
Det är vetenskapligt
liksom? Cool.
Begrepp.
Too much, too soon, too
fast.
Too fast. Wow.
Så, vilket också, det gör det så himla bra därför att något som är trauma för mig kanske inte var det för dig. Det var min upplevelse av om det var för mycket, för snabbt.
Det här var liksom typ månadens lärdom. För att det är också många som gillar, nu menar jag inte att du gör det, men i så här poddvärlden där jag har hängt mycket, då är det många som, ja, det var som trauma, jag var med en kille, en ful kille kom och köpte shots till mig. Alltså så typ slänger sig folk, det överdriver jag. Men det är ju typ så folk slänger sig med begreppet trauma. Men då har jag funderat så här ibland, för att jag tänkte faktiskt på det här om dagen, för någon gång sa jag till min mamma, ja, men det där som hände när jag var liten var ju trauma. Och då sa jag det bara för att det är så här lingo i medievärlden. Och mamma blev helt bara, va? Hur kan du säga att det var ett trauma? Och då förstod jag, ja, just det. Det är liksom, man ska inte ta lite för lätt på det här ordet kanske, för det är ju verkligen riktiga trauman, too fast, too soon, too much, ja, det är ju allvarligt.
Ja, men precis. Men och samtidigt så det är ju viktigt också att folk börjar fatta att det trauma är nödvändigtvis inte typ värsta bilolyckan. Nej. Som hände och sen hamnar man i rullstol, utan det kan vara en förlossning. Det kan vara något som händer varje dag, om man har en man som slår en eller vad det nu är. Liksom.
Och det där som du sa om att det inte måste vara samma för oss båda. För man kan verkligen reagera på olika, samma saker på olika sätt.
Ja.
Otroligt.
Exakt. Så det som händer, det man har sett hos fascian, det är det där lite som du var inne på med mussla innan. Alltså om vi som kvinnor upplever ett trauma som på något där bäckenbotten blir involverad, vare sig det är emotionellt eller fysiskt involverad, lokalt i bäckenbotten, så drar fascian ihop sig och skapar, alltså föder man ett barn så kan det ju hända att man typ spricker och får ärrvävnad. Men det behöver inte vara att man föder ett barn. Jag jobbar ju med kvinnor som inte har fått barn, som har framfall. Och det är ju på grund av liksom sammanväxningar i fascian som gör att blodcirkulationen kan inte komma in där och det blir som lite död vävnad.
Ja, just det.
Och det skapar obalans i hela det där området. Och då händer det här som jag berättade om tidigare, att ett organ kan komma ner liksom.
Wow, fan vad du är duktig på att förklara. Okej, sen så går vi tillbaka. Du var arg, andra barnet var 5 månader. Du tog på dig att lösa det här. Hur gjorde du det?
Alltså jag var ju, hade så här amningshjärna och liksom var ju bara allmänt deprimerad. Så att i början typ,
ångrade du ditt andra barn?
Nej.
Nej.
Jag har lyssnat lite på dina tankar om det. Och där, ska vi ta en parentes om det?
Absolut.
För att det jag har lärt mig på den här resan är att det tar ungefär 5 år för kvinnokroppen att läka efter en förlossning.
Better get it done.
Ja, men du har ju inte läkt än.
Nej, men om jag ska till så kommer det ta ytterligare 5 år.
Ja, men det är ju bättre att du har läkt och att du är uppe på isen när du får ditt andra barn än att du fortfarande är under isen. Och sen ska du läka, det blir ju nästan omöjligt. Om man tittar tillbaka så här evolutionärt på människan, då har man ju fått barn med typ 5 eller 7 års mellanrum.
Ja, shit. Men också mycket tidigare.
Ja, men nej, jag ångrade inte andra barnet. Men det som jag gjorde då där i min amningshjärnedimma var att jag fortsatte googla lite på svenska. Och jag kom ju bara tillbaka typ till 1177, alltså det var ju asdeppigt. En dag så kom jag på att jag kan ju googla på engelska. Så då var jag tvungen att kolla vad framfall hette på engelska först. Sen googlade jag hjärnet, det var ju det som var bra med att amma. För att då kunde jag ju hålla på att scrolla hela nätterna. Och ganska så snabbt så hittade jag nog precis det som jag behövde för att verkligen bli motiverad att fortsätta. Och det var en story om en kvinna som hade läkt sitt framfall naturligt. Hon bodde i Australien och hon hade delat den här storyn på Facebook. Och då blev jag så här, kan hon så kan jag. Jag kan knäcka koden. Alltså det är en kod, vi är inte så olika människa till människa. Liksom. Vi är programmerade på samma sätt. Och sen, lägligt nog, så hittade jag.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den första metoden som jag började använda, som heter hypopressiv träning, som är en andningsteknik. Och ja, eftersom jag är lite yoga-nörd liksom, så såg jag bara bilden av den här träningen gjorde att jag var så här, det här kommer jag gilla. Och det här känns så rätt. Därför att det man gör är liksom att man skapar ett vakuum i bäckenbotten och magen.
Okay.
Så man drar allting uppåt inåt. Så det som händer är liksom att man... det är många komponenter tills man kommer till det som heter apnea, alltså andningsuppehållet i hypopressiv träning. Men det var den bilden jag såg. Och det man gör då är att man andas ut helt och hållet. Och då är revbenen och bröstkorgen ihopdragen, för lungorna är små. När man inte har någon luft i lungorna, lungorna är små, bröstkorgen är liten, då gör man en falsk inandning. Så man öppnar revbenen som om man tar en inandning, men det kommer ingen luft.
Och det låter jättesvårt.
Så då sugs allting underifrån, upp och in, för att lungorna tar ingen plats.
Okej. Hjälp. Men hur kan man ta ett hur kan man ens oexpandera lungorna utan att...
Ja, precis. Men inte lungorna, utan revbenen. Det är revbens öppning. Okay. Så det kräver lite träning. Det är inte så här superenkelt.
Det är en investering i tid att lära sig.
Ja, men det är ju lite som att cykla typ. Alltså när du väl kan det så är det inga problem.
Okay.
Men tekniken är, bara för att vi aldrig har tränat på det, så blir det lite komplext i början. Men jag hade gjort en liknande yoga-andning innan. Så att jag var så här, okej, det här måste jag börja med. Och då gjorde jag det 10 minuter om dagen i ungefär 3 veckor. Och efter de 3 veckorna, första gången jag tränade, så kände jag i bäckenbotten så här, slurp uppåt typ. Oh, och jag bara, halleluja. Alltså, när man går med någonting typ som håller på att ramla ut ur underlivet. Och bara känner att man kan dra upp det av egen makt. Men... Alltså... Ja, men alltså, det var nu ryser jag.
Alltså. Ja, men du sa i den här, jag avbröt för jag blev så fascinerad av själva pausen eller revbenskontraktionen. Ja. Vad är det som hände sen då? Alltså hur gör man när man tog ett falskt innetag? Vad hände efter man gjorde det?
Ja, men precis. Ja, men så här. Det finns tre delar i hypopressiv träning. Den första är liksom att linjera kroppen på ett visst sätt för att aktivera någonting som heter myofasciala slingor.
Okay.
Och det är fasciomuskler som går genom kroppen, som man har sett att en muskel är liksom inte isolerad, utan typ biceps på höger arm har större koppling till lårmuskeln på vänster ben än att de här går kors och tvärs över kroppen. Och om vi aktiverar dem på vissa sätt så kan vi också optimera aktiviteten i bäckenbotten. Så man positionerar hela kroppen för att stötta upp bäckenbotten. Så det är liksom det första. Det andra är någonting som heter laterala andetag. Och det är 360 graders andning i revbenen. Så då vill man helt enkelt bara försöka expandera revbenen. Utåt, sidorna, bakåt, diagonalt, åt alla håll och kanter när man andas in. För det är den revbensöppningen som är väldigt hälsosam för bäckenbotten.
Okay.
Sen det sista steget är att göra den revbensöppningen utan att andas in.
Shit. Det låter jättesvårt, men alltså svinkult ju. Jag är ju så här så att jag tror lite på allt möjligt och mina kompisar från Ångestpodden som är väldigt inne på liksom vetenskap som kanske är mer enligt så, jag kan inte ens de här termerna, men liksom du vet vad jag menar, mer forskningsinriktade som har vissa kriterier och så för sig. Jag vet att de skulle bara farligt, hur sitter hon och tipsar om hon liksom ifrågasätter inte ens att en andningsteknik skulle kunna lösa ett så här stort problem. Och också så kan jag tänka mig att de som lider av sin problem med bäckenbotten eller framfall, alltså att det nästan kan bli kännas som ett hån att få höra okej, jag ska bara lära mig andas på ett visst sätt. Vad svarar du till dem?
Så här, det finns lite forskning med betoning på lite, därför att det är ingen som investerar i kvinnohälsoforskning.
Nej, det hör man ju.
Så den lilla forskning som finns visar ju att det funkar. Det som är väldigt coolt med det här är att det här var en kvinna som tog fram, hon började för säkert 20 år sedan, en spansk kvinna som inte pratar engelska. Så att i Spanien är det här en del av sjukvården, hälsovården. I hela Sydamerika utövas det, alltså det är miljontals kvinnor som har mått så mycket bättre. Så att det finns kvinnor som bevisligen har mått bättre.
Ja, jag förstår.
Det funkar inte för alla. Och det kan vara, men det är som knip. Alltså statistiken för knip är att det funkar för 30%. Och ändå så ger ju ges den metoden ut hejvilt.
Verkligen.
Så jag tänker ju att det är bättre i alla fall att presentera fler alternativ. Som kanske så att fler kan bli hjälpta i slutändan liksom. Så det var väl det apropå forskning. Vad var det andra du sa?
Nej, bara att om man nu är så här, om man har haft problem många år, att det nästan skulle kunna kännas som ett hån, kan jag tänka mig, att få höra, jag skulle bara andrats. Alltså nu är det inte det som du säger, såklart. Men jag kan tänka mig att direkt översatt i någon som är väldigt förtvivlads huvud, så blir det jobbigt kanske till och med att höra.
Ja, alltså de kvinnor som kontaktar mig när de har liksom hittat mig och oss, och så här, de är ju mer så här, tack!
Alltså,
varför har ingen sagt det här innan? Det är mer så, de är mer tacksamma skulle jag säga.
Men okej, okay, så 3 veckor du strände ett slurp. Sen?
Ja, så de här grejerna motiverade ju mig väldigt mycket. Då kände jag så här, gud jag kan ju påverka. Jag behöver inte att någon ska typ ta en kniv och skära och sy i mig för att saker och ting ska hållas upp. Jag kan ju påverka positionen.
Kände du också slurpet tillbaka alltså när du var klar med andetaget, så kände du hur du åkte tillbaka?
Ja, alltså ibland med tiden så höll det ju uppe lite längre.
Okay.
Och sen, men det tog verkligen tid. Alltså det var ju ingen quick fix.
Nej.
För 5 öre.
Det kan jag tänka mig.
Så jag höll på med hypopressiv träning 10 minuter varje dag i 6 månader och kände att jag blev väldigt mycket bättre. Jag kom liksom till den punkten att jag kunde ha symptomfria timmar under dagen, vilket var, alltså det var sån major win liksom.
För
att plötsligt kunde jag leka med mina barn och vara närvarande. Alltså bara typ kände att jag fick mitt liv tillbaka liksom. Sen var det ju ändå en kamp med typ, vad kan jag göra, vad kan jag inte göra? Tänk om det blir värre, tänk om det kommer tillbaka. Och så kom det tillbaka och då var jag så här, nej, tänk om det aldrig mer blir bättre nu. Och det, verkligen så här, berg- och dalbana. Men så att därefter 6 månader ungefär kände jag ändå så här, jag har ingenting att förlora, jag måste hitta fler metoder, jag måste göra mer saker liksom. Så då började jag utforska alla möjliga varianter, men kom väldigt mycket in på det här med ärrvävnad och sammanväxningar. Så det var någonting jag jobbade ganska mycket med, hands on, hands in
liksom. Och vad betyder det?
Det betyder att jag förstod att det skulle vara hälsosamt att jobba med den här ärrvävnaden rent fysiskt som fanns inne i mitt underliv. Så jag försökte, men jag fick panik. Jag bara,
försökte hur genom att stoppa fingrar?
Ja,
eller?
Exakt. Ja. Och det finns metoder för det, och det finns speciella oljor som bryter upp ärrvävnad. Så jag försökte, men det gick liksom inte. Så att jag fick hjälp av en practitioner.
Alltså någon som gjorde åt dig?
Exakt. Okay. Så det var ganska intens liksom. Men det var helt fantastiskt. Alltså det var bara så här...
Vad var det som var jobbigt? Var det psykiskt eller gjorde det också väldigt ont?
Alltså det var liksom... Det är utmanande. Därför att det som man säger är liksom att i den här ärrvävnaden så sitter det ju känslor som har fastnat typ. Så att när man ger en viss typ av beröring på de här ärrvävnaderna, så börjar de, för att de ska kunna luckras upp, behöver man både ha rätt typ av beröring, men också göra space för de känslor som kommer upp, så att man liksom kan få ut det. Och då kan man börja förändra, alltså våra underliv är ju så föränderliga. Jag vet inte om du har noterat det, men bara under menscykeln till exempel, så kan man ju känna att det är skillnad beroende på vilken vecka eller fas man är i. Och med bäckenbottendysfunktion blir det ännu mer påtagligt. Så det är så himla föränderligt, och vi kan påverka det väldigt mycket. Och just liksom att jobba fysiskt så är väldigt effektivt.
Okay.
Men man behöver vara modig också.
Ja. Okej, så du gick till en practitioner.
Ja. Långsamt under hela den här tiden så började jag känna att jag fick fler och fler timmar där jag var symptomfri. Men det kom ju alltid tillbaka, de här bara supertung dag, och kände att jag inte hade kommit någon vart. Det var det tuffaste. Men sen la jag på, alltså jag... Om jag ska bara berätta om lite olika metoder som jag testade, som jag tyckte var väldigt bra, var alltså dels olika typer av meditationsformer, typ affirmationer. För det är väldigt lätt, alltså jag hade den där bilden av den där rosa bollen i mitt huvud väldigt ofta. Den dök upp som en sån här skräckbild liksom. Och då att istället börja visualisera hur ser mitt underliv ut friskt. Och få in den bilden och tänka på den istället. Att, ja, men det här med visualisering som ju också är väldigt så här forskningsbelaktat. Och som elitidrottare använder för att nå sina mål.
Precis, man kan väl typ höja sin egen puls bara genom att tänka på träning och sådana saker.
Exakt, precis. Så många olika sådana tekniker. En annan som jag gillar väldigt mycket också heter snippsauna.
Den har jag gjort som test i alla våra ligg.
Ja, det har det. Ja. Vad tyckte du då?
Jag tyckte att det var underbart. Min dåvarande poddkollega skrattade ju gott åt mig, för att hon var väldigt skeptisk mot allt och jag var väldigt sugen på att testa allt. Men jag där ärligt talat minns jag, och då, för de som inte vet, snippsamma, nu tar jag den. Det är ju att man sätter då, de gör typ någon örtblandning som man kokar. Och sen så finns det en speciell typ av stol som man sitter barbyxad över. Och jag minns verkligen att jag kände det bara så här, alltså typ som att det knakade upp. Duk, 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 duk. Alltså jag kände också hur det bara luckrades upp lite spänningen. Sen vet inte jag om det var faktiskt det som hände, eller om det bara var att så det känns när varmt vatten ånga möter ett kön. Men jag minns att jag tyckte att så här, wow, coolt. Så försökte jag göra det någon gång på egen hand. Då var det liksom inte riktigt lika lyckat. Men,
Nej, det, örterna kan ju göra mycket, och positioneringen och allt sånt liksom. Men nej, den tycker jag är så underbar. Det är ju inte bara det att liksom, det är slidväggarna och allt det som berörs, utan där blir vi påverkade ganska djupgående på nervsystemet. För att något som heter vagusnerven, som är den största nerven i vår kropp, sitter precis ovanför livmodern. Så att den där ångan påverkar liksom vagusnerven och gör oss lugna. Och det är ju när vi har den typen av påverkan i kroppen som kroppen också kan och vill läka. Så det var mycket sånt. Jag körde magdans. Väldigt, väldigt fantastisk form för bäckenbotten. Att göra liksom cirkulära rörelser. Någonting som jag kunde direkt känna så här, gud, jag har gjort så mycket yoga i mitt liv. Och det är ganska militäriska rörelser. Ofta är det ganska så här, man står där i berget och sen går man i krigare och planka. Medan magdans är ju
helt flytande.
Ja, och så här feminina rörelser. Alltså det blir så himla uppenbart, blev det för mig i alla fall, att det var, gud, det är klart våra bäcken behöver den här typen av rörelser.
Ja. Emma.se, alltså madrasser och sängar online, är med som sponsor igen. Och vet ni att nu har vi faktiskt beställt en Emma-säng. För när vi var i Mexiko, gud vad jag tjatar om det, men ja, då sov vi någon natt på hotell. Och jag blev alltså stormförtjust i tanken på att ha en 180-säng istället för 160. Det kändes så vuxet och så lyxigt. Och när min styrpappa bara, ja men hallå, är det någon gång i livet som ni ska ha en bred säng? Då är det ju verkligen under småbarnsåren. Och då kände jag, nu kör vi. Jag tycker att det är så att mitt sömnbehov, det har verkligen minskat efter att jag har fått barn. Och nu får ni missförstå mig rätt, för att man är ju dödstrött hur ofta som helst och behöver verkligen sova ofta. Men innan Hedda så kunde jag känna mig totalt outvilad om jag bara hade fått 6,5 timme sömn. Nu så är 6,5 timme en ganska bra natt och jag känner mig trots det hyfsat utvilad på morgonen. Nåväl, kort om Emma, för att det handlar ju om sömn, så därför delar jag med mig av lite tankar om sömn också. Emmas båda madrasser, Emma Diamond Resormadrass och Emma Originalmadrass, har fått bäst i test enligt Testfakta. Och Testfakta, det är ett oberoende test- och researchföretag som har specialiserat sig på laboratorietest och utvärdering av konsumentprodukter. Och deras test av sängar är ett av Europas mest omfattande och krävande tester. Så att Emmas produkter, att de vinner i båda, eller med båda sina madrasser, det är verkligen ett gott betyg. Just nu så har Emma en stor morsdagrea med upp till 55% rabatt på väldigt många olika produkter. Och med kod Amanda5 så får man 5% extra rabatt på Emma.se. Det är ju såklart en liten investering att köpa en ny säng eller en madrass, och man kanske blir nervös då av att köpa det online och inte kunna testa innan. Men ta det lugnt, för Emma erbjuder hela 100 gratis nätter. Du får testa madrassen och sängen i 100 nätter. Och om du mot förmodan sen inte är nöjd med din produkt, så får du lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. Tack så mycket Emma, in på emma.se. Det låter som att du la ner som sagt väldigt mycket tid, och jag förstår det eftersom att det var en så otroligt påverkande del. Men du, jag vet ju också att du är så här egenföretagare, kanske lite mer flexibel än de som lyssnar. Om man bara har 10 minuter att lägga om dagen om man vill bli frisk, alltså hur finns det någon chans då? För annars kan jag tänka att det låter lite övermäktigt.
Ja, nej men absolut. Man behöver bara 10 minuter om dagen, skulle jag säga. Och den metoden som jag tycker funkar bäst på flest kvinnor är hypopressiv träning. Så därför rekommenderar jag alltid att börja med den.
Mm.
Men om den inte funkar, behöver inte det betyda att inget funkar heller. Mm. Så man kan inte utesluta på det sättet. Och sen är det ju olika metoder kräver olika liksom tidsmängd.
Mm.
Men om, alltså, jag har ju jobbat med kvinnor som är singelmammor och har heltidsjobb, och de får ändå in det.
Mm.
Och samma sak med de som har nyfödda bebisar. Man får göra lite när bebisen sover, och man kan alltid dela upp det liksom 5 minuter här och 5 minuter där, för det behövs ibland.
Mm. Tillbaka till magdansen. När blev du, för du märkte att det blev bättre och bättre och bättre och bättre, när friskförklarade du dig själv? För jag antar att det var du som friskförklarade dig, eftersom att du verkar haft noll kontakt med den vanliga vården i den här frågan.
Ja, ja men det får man väl säga.
Mm.
Jag, alltså efter 1,5 år så kände jag mig inte liksom så påverkad dagligdags.
Nej.
Alls.
1,5 år?
Mm. Men jag skulle säga 2 år var jag symptomfri. Aha. Efter 2 år var jag helt symptomfri.
Och nu är det liksom lugnt?
Nu är det, alltså nu är det,
det är så tajt.
Bättre än någonsin. Ja, precis. Och frågan är om tajt är bra.
Nej, jag skojar bara, det hålls ihop på ett väldigt
bra sätt. Ja, det hålls ihop, men så här, det är faktiskt en väldigt viktig poäng att ta upp här, för att det är väldigt många som tänker så här, man ska ha en stark bäckenbotten, man ska knipa, man ska vara tight, och det är liksom inte målet.
Nej.
Och framförallt inte om man har olika typer av spänningar, antingen muskelspänningar eller ärrvävnad eller så, för då kan det ju bli jättedåligt om man får för mycket av det.
Just det.
Så det vi vill ha är ju en flexibel bäckenbotten.
En balans.
Ja, som vet så här, nu håller jag på att springa, då behövs det här stödet, nu är jag kissnödig, då måste jag hålla mig fram tills jag kommer till toaletten och sen kissar jag. Alltså så här, en funktionell och hälsosam bäckenbotten är ju det man vill ha. Liksom.
Absolut.
Men jag skulle, alltså jag känner ju att jag har bättre bäckenbotten nu än någonsin.
Det kan jag tänka mig.
Ja, det kanske egentligen inte är min bäckenbotten, det är kanske mer mitt mind. Alltså, att jag är så medveten nu om den här fantastiska kroppsdelen. Mm. Ja, så tacksam och precis, I've been on the other side, så jag har det perspektivet. Mm.
Otroligt. Du, innan vi spelade in så skrev du att det är, som man, många hör, det är inte normalt att kissa på sig efter förlossning. Och det tycker jag verkligen är någonting som man så här, ja, men accepterar som en allmän sanning. Vad menar du med det?
Ja, men jag tänker lite på de här, jag tror företaget heter Tena. Tena Pads liksom, eller vad heter det?
Jo.
Ja. De har ju liksom reklamfilmer som är så här lyckliga kvinnor som hoppar omkring. Och de verkar vara så lyckliga på grund av att de har liksom den här, ja, alltså den här padden liksom, som fångar upp deras kiss. Mm. Och det blir ju verkligen att så här normalisera någonting som faktiskt inte är normalt. Mm. Därför att våra kroppar vill fungera. De vill kunna ta hand om kiss till exempel. De vill inte bara så här kissa ner sig när som helst. Så det finns ju liksom en strävan i kroppen av att fungera, att ha en funktion. Och det går ju jättebra. Alltså just hypopressiv träning och inkontinens är helt sjuka resultat kring där kvinnor som kanske knipit i flera år inte har fått några resultat och de kissar fortfarande på sig och många opererar sig. Massa olika stories om det, och det finns också de som har opererat sig där det blir bra. Så det är ju inte så här, jag sitter inte här och säger att ingen någonsin ska operera sig. Nej. Men jag tycker att man kan prova allt annat först, som är mindre invasivt. Mm. Därför att det som händer när vi opererar oss är också att vi skapar mer ärrvävnad. Mm. Så de här strukturerna, det de säger om man gör bäckenbottenoperationer, det är ju att man behöver göra dem ungefär var tionde år. Mm. För att det liksom fallerar efter ett visst antal år. Mm. Och det kan också vara bara, det är bara en oskön känsla att inte kunna hålla uppe sig själv.
Men det där med operationer, alltså, det är verkligen, vill jag, verkligen en speciell tid där man pratar om så här, vilka källor man ska ha och bla bla bla, och liksom åter till när jag har mina ångestpodden kompisar i huvudet. Varför är du, alltså, varför tycker du att det ska vara sista alternativet? Det är så få andra kroppsdelar som man kanske tänker att en operation är sista vägen ut, utan där är det faktiskt det som är den snabbaste och enklaste vägen, blindtarmsoperation till exempel.
Ja, men precis. Så här, våra underliv, som jag sa innan, alltså de är så föränderliga. De är ju inte som, om du tittar på din arm, den ser ju ganska likadan ut jämt. Mm. Imorgon när du vaknar, var du än är i din cykel, alltså du ser ingen skillnad liksom. Om man tittar in i underlivet och bäckenbotten, så kommer den förändras i stort sett varenda dag under din menscykel. Och det är ju dels på grund av hormoner, men det är också för att den här, på grund av de, alltså slemhinnorna, alltså det är ju en, det är mer som ett hav, liksom, en levande så här,
organism.
Ja, där allting alltså påverkar varandra. Olika, ja, men som slidväggarna håller uppe organ. Alltså allting hänger ihop där. Liksom. Och dessutom så är det liksom gjort för att läka. Alltså vi är skapta för att föda barn. Uppenbarligen, för att vi kan få barn och föda barn. Det var liksom ett av syftena. Och hela den kroppsdelen kan läka om den får rätt stöd. Mm. Sen är ju vårt samhälle idag, tycker jag då personligen, inte så stöttande mot mammor. Mammor skulle behöva så mycket mer stöd. Eller en hel familj som får ett barn behöver mer stöd än vad vi ger idag. Så det börjar egentligen där, att mammor har ju ett kortisolpåslag som är mer än militära akutläkares. Under så många år, ofta. Och det är också liksom, det jag pratade om innan, att man kan läka när man känner sig lugn och när nervsystemet känner sig tryggt. Men har vi det här kortisolpåslaget kan vi inte läka. Så kroppen kan inte fixa det själv. Och dessutom har vi tappat alla de här metoderna. Snippsauna till exempel, back in the day, hette hukbad. Och det var några generationer bort. Jag hörde aldrig mina far och morföräldrar prata om det. Men det har ju funnits här i Sverige tidigare, att man tar hand om sig på det sättet. Så vi har, alltså, vi har ingenting för kvinnor. Det vi har är knip. Och det är så många det inte fungerar för. Så att jag tycker ju, och om man tittar på knip, det var ju Dr. Arnold Kegel som 1949 upptäckte. Just det. Nu gör jag så här citationstecken. För att jag vet inte om en man verkligen kan upptäcka att knipet. Som att ingen kvinna någonsin hade gjort det innan. men det var liksom den senaste innovationen på kvinnohälsan. 1949. Alltså, och nu, jag vet inte, vi kan typ flyga till Mars och allt möjligt. Mm. Men vi har ingen koll på kvinnans kropp. Så jag menar att vi... Det finns så mycket att testa. Och självklart, det är upp till var och en. Mm. Men jag vill att kvinnor ska kunna göra informerade val. För det är många, jag hörde till exempel förra veckan om en kvinna som... Hon hade fött barn, hon var liksom i 20, alltså så här, precis fyllda 20, typ väldigt ung. Mm. Hade fått framfall, och då var det livmoderframfall. Mm. Så då hade läkaren sagt att enda sättet att få bort det här är att ta bort din livmoder. Fy. Alltså hysterektomi. Och hon ville verkligen ha fler barn, men hon tog bort den.
Nej.
För att hon visste inte att det fanns något annat hon kunde... Alltså, det, jag tycker att det är övergrepp.
Ja, det
Så mer så här, om man har tittat typ så här, ja, jag kan göra knip, jag kan göra hypopressiv träning, jag kanske kan jobba med ärrvävnaden eller vad man nu tittar på liksom. Att man så här ändå ser olika alternativ, men ändå känner så här... Operation är min grej. Ja, men go for it. Alltså, jag stoppar ingen. Och det finns ju absolut lyckade operationer. Så det är inte dåligt, men det blir inte bra när det blir slentrian. Nej, att det är lösningen för allt och alla.
Ja, gud vad spännande. Har du, jag ska säga en sak innan vi lägger på. Har du någonting mer som du känner känns viktigt att ta upp?
Nej, alltså jag vill ju verkligen, mitt lilla mission här är ju liksom bara att typ peppa kvinnor, att du behöver inte gå runt och lida på grund av din bäckenbotten för att du har blivit mamma. Nej. Det är inte normalt att kissa på sig, det är inte normalt, det är inte en så här, du har ju fött barn, du får ju räkna med en konsekvens, typ framfall eller något annat. Nej, jag håller inte med om det. Våra kroppar är skapta för att läka. Och det finns massor du kan testa. Så jag vill bara ge lite pepp, egentligen.
Jag förstår. Och ett tips som jag kom ihåg som jag tyckte var jättebra, som jag lärde mig under alla våra liggtiden. Ta bild på ditt kön om du inte har fött barn. Alltså för att kunna jämföra. Vi har så himla dålig koll på hur det ser ut. Och det är jättevärdefullt. Jag har min i en mapp som heter Dolda bilder, som kräver lösenord för att komma åt. Och jag skiter jättesmål i om någon hackar den. Men det tror jag verkligen kan vara en stor fördel om man som du upplever att fan, någonting är annorlunda. Men jag kan inte sätta fingret på vad det är. Du heter Filippa Odevall. Och om man vill kolla in mer, moonrise.health är företaget där du lär ut hypopressiv träning.
Yes.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack Amanda, jättefint samtal.
Verkligen. Tusen tack för idag, det var underbart att ni var med mig som vanligt. Kom ihåg att lyssna på En jävla fest och spana in festligt.com. Hej då. Mami, mamacita, alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.